Galaterbrevet är ju ett på många sätt spännande brev och kanske också delvis ganska svårtolkat. Det är ju skrivet i affekt kan man nästan säga. Paulus är arg och upprörd och besviken och ledsen. Han har hela registret av känslor igång när han skriver det här brevet. Och det handlar om viktiga saker. Det är därför som man är upprörd. Och om vi tittar i brevets början så ägnar han ju inte många rader åt att hälsa och önska nåd över läsarna, utan han stökar undan det på kortast möjliga distans. Och så går han över till själva ämnet. Sjätte versen. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Starkare än så kan man knappast börja. Och man kan ju tycka med vad rätt förbannar han någon. Om jag skulle stå här och säga att alla som predikar på något annat sätt än jag ska vara under förbannelse, så tror jag ni alla hade rest till och gått hem. Men Paulus vet att här gäller det liv eller död. Det är så viktigt det han har att skriva eller säga. Han hade ju själv varit i Galatien och grundlagt de här församlingarna. Och väl sedan fått höra ryktesvägen på något sätt att det evangelium som han hade predikat, det var ersatt av något annat. Och det var säkert inte så att man hade ersatt rubb och stubb. Man hade nog inte börjat med Buddha eller något annat, utan det var nog fortfarande Kristus. Men det fanns ändå en avgörande skillnad. Och det är den skillnaden som det här brevet handlar om. Frågan om liv och död i läran. För ibland så kan det ju vara så att man tycker att håll inte på att gneta med läran. Det är bara hårklyverier och låt oss istället ta varann i hand och bekämpa det som är vår verkliga fiende, nämligen djävulen. Och inte hålla på och bråka med varann. Men Paulus bråkar. Och han menar att han gör det med all rätt. Och vi ska ta reda på vad den rätten består i. Vad var det de hade glömt? Vad var det de hade tappat bort? Vad var det som hade blivit ersatt av något annat? Det dröjer ett tag i brevet innan man får riktigt klart för sig vad bytet gällde. Så vi bläddrar till femte kapitlet och läser fyra verser i början där. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Åh, så skönt, säger vi. Så underbart. Det är ju inte vårt problem det här. Alla som är omskurna kan räcka upp en hand. Och vi kan ju undra istället, vad är det för ett slavok som Paulus talar om? Vad är det för ett slaveri? Och vad är det för frihet? En frihet har gått förlorad i Galatien. Och den friheten är lika med liv. Och förlusten av den friheten är lika med död. Och det är på ett sätt inte så hemskt svårt att förstå. Därför att all kärlek måste vara frivillig. Det jag tvingar dig att göra, det kommer du inte att kunna göra av kärlek. Utan om du ska bevisa mig kärlek så måste jag lugna ner mig tills du hittar på dig själv. Den friheten måste du få lov att ha. Annars har kärleken inget utrymme. Och utan kärlek finns inget andligt liv. Eftersom livet består just i kärlek. Vad är det för ett slavok? Ni försöker bli rättfärdiga genom lagen, skriver Paulus. Och det var alltså det som hade hänt. Man hade blivit lagisk, eller det hade blivit lagiska. Och det är kanske viktigt för oss att vi förstår varför det inte går att bli rättfärdig genom lagen. Därför att när man hör talas om rättfärdighet så tänker man att ja, det måste ju handla om att leva rätt helt enkelt. Att du gör det som är rätt och tänker det som är rätt och ja, så blir det rätt och så blir det bra. Och det är alltså det som Paulus säger, att det är omöjligt. Det är inte svårt, utan det är omöjligt. Och om man försöker så förlorar man livet i Kristus. Att bli rättfärdig genom att studera och praktisera gärningar. Det är ju att ha en rad principer, en rad ämnen att leva upp till och att försöka att göra så gott man kan. Och man tänker nog i början så här att ja, man lär sig nog lite i stöten. Så småningom så lossnar det och det blir lättare och lättare. För man får ju goda vanor och goda rutiner. Istället är det så att var och en som har försökt vet att det blir värre och värre. Det blir inte alls lättare och lättare, utan det blir svårare och svårare. Och det kan liknas vid att köra ner i ett träsk. I början så går det fort och bra. Men ju längre du kör ut i träsket, desto mer sjunker ekipaget ner till axlarna och du kör fast. Därför att det här är alltså inte alls så lätt som man tror. Utan ju svårare det blir, desto mer motbjudande blir det också. Och man drabbas av fördömelse. Tänk att jag inte klarar det här. Alla andra klarar ju detta och inte jag. Jag är säkert en väldigt usel människa och jag är en dålig kristen. Och det där kan man ju se ibland när, när människor kommer till tro, inte minst om de gör det lite dramatiskt. Raggarkungen kommer till tro och blir andedöpt på en gång och börjar profetera och så här. Åh, han är ju glad i Gud så det bara sjunger om det. Men så småningom så blir han längre och längre i ansiktet. För att han får ju fler och fler principer att leva upp till. Fler och fler saker att göra. Fler borden och fler måsten. Och ju fler de blir, desto tyngre blir det. Och kraften sinar mer och mer. Och då tänker han, jag kan ju inte vara rättfärdig. Jag som inte kan följa ens de enklaste principer. Det var säkert bara en inbildning att jag blev frälst. Men det är det inte. Utan det är bara det att han har gått in på en väg som är stängd. Och den är stängd av Gud. Utan när man har kommit så här långt så har man fått ett slavok på sig. Man har fått en slavdrivare över sig. Kanske inte just en personlig slavdrivare, en person, utan kanske mer en princip eller en samling principer. Men lika fullt, man lever i ett slaveri, en träldom. Kristendomen gör en trött, missmodig. Man blir besviken på Gud och så småningom också rädd för Gud. Nu var det ju som sagt så att så här hade det inte varit från början. Utan när Paulus var, så länge Paulus var i församlingen så hade man glädjen i Kristus. Och därför så suckar han tungt när han skriver så här i 3:e kapitlet från början. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Rättfärdiggörelse genom tro istället för genom gärningar. Det går alltså inte ut på att sträva, utan det går ut på att lyssna. Hur ska jag nu få er att lyssna, säger Paulus. Ni har ju redan fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Paulus har alltså redan spelat ut sitt trumfkort. Det här är grejen, så att säga. Det är den viktigaste kunskapen. Inte kunskapen om mig själv, om all min uselhet och alla mina så kallade tillkortakommanden eller synder, vilket du vill. Utan bilden av Kristus som korsfäst. Det är centrum. Så länge vi håller den bilden kvar i centrum, så har vi också glädjen, kontakt med glädjens källflöden, kan vi säga. Vad är det då man ska lyssna till? Ja, det gäller ju att lyssna till Faderns tilltal. Att det finns ett utrymme för Fadern att tala om att han älskar dig. Det ska också finnas ett utrymme för Fadern att tala om när du har syndat. Men du vet, när han talar om dina synder, så blir du fri ifrån dem. När du själv talar om dina synder, så blir du bunden i dem. Därför att Guds tilltal är ett tilltal med kraft. Och den kraften finns bara i Guds tilltal. Och därför så står den här vägen öppen på ett helt annat sätt än detta med att detaljstudera sig själv, sitt eget liv, hur det är, hur det borde vara, vad man ska göra och vad man inte ska göra, och hur man ska få någon ändring på det här. Därför att det blir man bara självupptagen av. Man har ju sig själv i centrum istället för att ha Kristus i centrum. Och bilden av Kristus som korsfäst är ju framför allt bilden av Guds ofattbara kärlek. Ofattbar både till kvantitet och kvalitet. Ingendera kan vi ju riktigt greppa, och det är heller inte meningen att vi ska göra. Fick ni anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Ja, anden blir ju en belöning för väl utfört arbete. Om det är så att jag får anden genom att fullgöra alla buden. Och om jag kan det, vad ska jag då med anden till? Anden är ju hjälparen, och om jag inte behöver någon hjälp, vad ska anden här och göra? Utan, om vi bläddrar till Romarbrevets 4:e kapitel. Så talar Paulus lite grann om detta med att Gud inte delar ut några belöningar för väl genomfört arbete. Jag läser från början. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte av nåd, utan som en belöning, som ett arvode. Men Gud vill få ge dig nåd. Inte som ett undantag, utan som ett flöde av liv. Och det är när man börjar att laborera för mycket med frågan: håller jag måttet? duger jag som jag är? Eller vad kan Gud önska att jag ska ändra på? Det är då man riskerar att tappa bort nåden, därför att nåden är ju den kärlek som man inte förtjänar. Och den dag jag förtjänar nåden så är det inte nåd, utan då är det något annat. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud, skriver Paulus. Erling Ivarsson, som ju nu är hemma hos Herren, han brukade säga när han levde att han planerade att skriva sina memoarer någon gång i framtiden. För han hade en så bra titel till boken: Min ödmjukhet och hur jag lyckades med den. Och det är ju så att om du klarar av att bli rättfärdig, så klarar du definitivt inte av att inte skryta med din rättfärdighet. Och då är den förlorad. Därför så behöver vi faktiskt få rättfärdigheten som en gåva. Jag tycker PS i Göteborgsposten idag var så fin. Min make har satsat på rättfärdighet, säger den ena kvinnan. Den andra säger, ja, han ser ju rättfärdig ut. Det här betyder att vi ställs inför frågan, hur uppstår då gärningarna? För rättfärdigheten ska ju ändå inte vara en teoretisk historia, utan det ska ju ändå leda till ett praktiskt liv. Det ska leda till ett utflöde och inte bara till ett inflöde. Det är bara det att inflödet måste föregå utflödet. Vi tar ett praktiskt åskådningsexempel. Vi tänker oss att du har upptäckt att det finns många hemlösa i Göteborg med omnejd. Och du förstår att de behöver hjälp och du vill gärna hjälpa. Men du inser också att du är lite för ensam för att klara det här på egen hand. Utan du vill få andra att ansluta dig till en hjälppatrull. Och då har du två möjligheter. Den första handlar om att i princip ge människor dåligt samvete. Du berättar hur svårt de hemlösa har det. Och sen övergår du till att säga att ja, det finns ju många kristna som tillbringar sin fritid framför tv:n. Och har man väl spårat in på det spåret, börjat anklaga människor, så kan man visserligen få fart på folk. Men det blir ju inte kärlekens gärningar. Utan till sist är ju frågan, om man nu går in i det här, gör jag detta för de hemlösa skull eller gör jag det för att själv få samvetsfrid? Det andra alternativet då? Ja, det består i att du själv sträcker dig mot de hemlösa. Och när du har samlat en hel del erfarenheter, så berättar du om dina erfarenheter för andra. Och du ska berätta både glada erfarenheter och smärtsamma. Men du förklarar vilken mening som ligger i att få sträcka sig ut till de hemlösa. Du beskriver alltså detta inte som en plikt utan som en förmån. Och det är det Gud gör. Han leder oss, han ger oss glädjen att få gå in i en uppgift eller en kallelse. Om du sätter fart på folk genom att anklaga dem så blir du en slavdrivare. Men om du istället berättar om egna erfarenheter så blir du en föregångare. Och det gäller att vi är klara över den skillnaden. Därför att rättfärdighet beror inte av skötsamhet utan av tacksamhet. Det är väldigt grundläggande. En tacksam människa vill se sig om efter någon möjlighet att uttrycka sin tacksamhet. Den skötsamma människan ser sig om efter möjligheter att slippa, att ta på sig allt för mycket. Och Gud vill alltså föra fram oss till en tacksamhet. Ni har ju fått Kristus målad för er som korsfäst. Ja, har jag sett den bilden? Har jag förstått den? Så föds ju en tacksamhet. Detta har han gjort för mig. Hade jag varit den enda människan så skulle han ha gjort detta för mig. Man kan tycka det att ja, men så syndig är jag väl ändå inte. Jo, det kan ges en sanningens minut någon gång ibland i ens liv då man förstår, anar att jo, det hade behövts också om jag hade varit den enda människan. När vi ändå är i Romarbrevet så låt oss bläddra till 8:e kapitlet. 14:e versen. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Vår lydnad inför Gud är inte ett slaveri utan en frihet. Alla som drivs av Guds ande drivs i frihet. Varför det? Jo, därför att anden inspirerar oss, fyller oss med glädje, vill på olika sätt förlösa en önskan att få uttrycka tacksamhet, en önskan att få tjäna den Herre som har gjort allt för oss. Och när Paulus alltså talar om slaveri eller träldom som det stod i gamla översättningen i jämförelse med ett andligt liv, så är det alltså gamla förbundet som man ställer mot nya förbundet. Det är två sätt att tjäna Gud, två sätt att vinna rättfärdighet. Vi ska också titta i 2 Korinthierbrevet 3:6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Bokstaven, de höga moraliska principerna, de är döda. Därför kräver de lydnad av mig. Och när de gör det så dödar de mig. Andens tjänst. Anden är liv. Anden fyller mig med liv. Och livet strävar efter att flöda vidare. Och det betyder att om jag tycker att det är ganska dåligt med min lust och vilja att tjäna Gud, så måste jag be om mer av den heliga ande. Där måste det börja. Sen kan vi tala om hur, vilken tjänst och vilken kallelse du ska gå in i. Men det måste börja med den heliga ande. Det här betyder nu inte att vi lägger någon skam över judarna. Utan de har sin väg till målet. Och den ska vi inte syssla med idag, utan jag återkommer till den senare. Vi ska återvända till Galaterbrevet, till tredje kapitlet, och titta på den texten igen. Tredje versen. Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, skall ni nu sluta i köttet? Den meningen innehåller en sorts dubbelbetydelse i grekiskan som inte går att entydigt översätta till varken till svenska eller engelska. Utan vi ska också läsa i Hedegårds översättning. För han skriver så här, och det är en lika korrekt översättning. Hur kan ni vara så oförståndiga? Ni började i anden. Vill ni fullkomna andens verk genom era egna gärningar? Vill ni fullkomna andens verk med era egna gärningar? För det är ofta så det börjar. Man lägger någonting till det som Gud förlöser i ens inre. Och då blir det helig ande plus egen ambition. Och den egna ambitionen har ändå med vår stolthet att göra. Då blir det så att säga ett dubbelt källflöde. När man börjar att fullkomna, när man ska få för sig att man ska förbättra andens verk med egna principer, så blir det snart så att man börjar i anden och slutar i köttet. Därför att om vi så att säga underkänner andens verk eller tycker att det räcker inte med det, så drar sig den heliga ande tillbaka. Och då låter han oss snart nog sköta hela rulliansen själva. Och så är vi tillbaka på ruta 1 eller ruta 0. Och därför gäller det. Vi är ju angelägna om att så mycket som möjligt komma in i en praktisk lydnad. Men det gäller att se upp på den här punkten. Att man inte försöker att med egna ambitioner och förbättra andens verk För du vet, de egna ambitionerna, de leder till jämförelser. Har de kommit längre eller har vi kommit längre eller har jag kanske kommit längst av alla? Och när vi börjar att jämföra oss på det där sättet så blir det pest. Och anden drar sig tillbaka. Huvudet kan inte säga till fötterna, jag behöver er inte. Ögat kan inte säga till öronen, jag behöver er inte. Utan när vi börjar jämföra oss så blir det alltid komplikationer. Om vi till exempel tänker oss att vi månar om ett fredsarbete, en viktig uppgift, så är det ju också viktigt att det inte blir Kristus plus fredsarbete. Därför att när vi gör det som ett tillägg, och det handlar ju om någonting som sker inom oss, när vi gör det som ett tillägg så dröjer det inte så hemskt länge förrän vi glömmer rättfärdigheten i Kristus och blir en dyster skara fredsarbetare. Istället så är det ju alltså viktigt att vi behåller Kristus i centrum. Hur angeläget fredsarbetet än är så får det aldrig stå i centrum. Utan det måste vara någonting som finns att säga på andra sidan Kristi kors. Och det är alltså de här sakerna som Paulus för på tal i Galaterbrevet. Och vi kan tycka det låter ganska... det låter som hårklyverier. Men detta är alltså en fråga om liv och död. Och när vi många gånger sörjer över att det är så mycket som står stilla i våra församlingar, så handlar det ju bland annat om att vi har tappat det här perspektivet. Vi ska bläddra till Matteus 16. Jag börjar läsa i 5:e versen. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön märkte de att de hade glömt att ta med bröd. Jesus sa till dem: akta er för fariseernas och saduceernas surdeg. De sa till varandra: varför har vi inte tagit bröd med oss? Jesus märkte det och sa: varför samtalar ni med varandra om att ni inte har bröd? Så lite tro ni har. Förstår ni ännu ingenting? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5 000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4 000 och hur många korgar ni fick? Hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Jag sa ju att ni skulle akta er för fariseernas och saduceernas surdeg. Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saduceernas lära. Det är ju det intressanta med surdeg, att om man har gjort en alldeles färsk deg så sätter man en liten klick surdeg till. Så kan det stå ett litet tag så är rätt snart alltsammans en stor surdeg. Därför att degen blir genomsyrad. Och det där anspelar Paulus på i 5:e kapitlet i Galaterbrevet. Från 4:e versen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Ja, det räcker med så lite. Rätt vad det är så kan det ha fördunklat bilden av den korsfäste. Och den måste vi ha i centrum. Nu har ju Paulus här ett intressant uttryck. Han skriver 5 versen. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Och det skriver han alltså också om sig själv. Vi väntar i anden på den fulla rättfärdigheten. Och den hör hoppet till. Den finns på andra sidan graven. Och det är ju därför som vi så ofta grips av tanken att vi måste förbättra andens verk med våra egna gärningar. För att vi tycker att det räcker inte. Och det här är ju en viktig mognadsfråga. Att förstå den här balansgången när vi sträcker oss efter lydnadens möjlighet, lydnadens förmån. Vi förflyttar oss till 1 kapitlets 11:e vers. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än det ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Cilicien. Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judén. De hade endast hört sägas. Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. Varför är nu Paulus så oerhört angelägen om att förklara att han inte har haft någon kontakt med församlingen i Jerusalem? Att han inte har lärt sig det evangelium han förkunnar av de 12, utan att han har fått det genom en egen uppenbarelse? Jo, det beror säkert på att de som kom till Galatien och förkunnade det evangelium som Paulus protesterar mot, de kom från Jerusalem. Och därför så vill han på allt sätt betona att han står för något annat, att han står så att säga vid sidan om. Och att det är han som har fått det fulla evangeliet. Och det var ju så här att Paulus, han var fackman, han var teolog, han var rabbin. Och han hade suttit vid Gamaliels fötter, som det brukar heta. Och han kunde skriften. Och han kunde också alla utläggningar av skriften. Han kunde teologin. Och när alltså Gud ger sin uppenbarelse, så upptäcker Paulus till sin förfäran hur mycket av den teologi som han förut omfattat, hur mycket som var fel. Och det kanske man måste vara fackman för att förstå. De 12, de var ju hantverkare och fiskare och vanligt folk. Men han är fackmannen, teologen, som plötsligt kan se, som gett ett förklarat ljus. Är det detta det går ut på? Då förstår han varför vägen genom laggärningar är stängd. Och han kan också förstå hur konflikten uppstår mellan evangeliet och judendomen. Han for till Arabien. Jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Istället för att åka till Jerusalem så åkte han till Arabien. Och det gjorde han ju inte för att bada och sola, utan det gjorde han ju för att smälta maten, skulle jag tro. Att liksom fundera igenom det här. För jag tror att han kom tillbaka med en helt ny bibel. Alla bokstäver var de samma som förut. Men han hade fått en helt ny bibel. Och det är när han nu märker att det börjar bli en kompromiss mellan det gamla och det nya. Att det börjar ske en glidning. Det är då han blir våldsamt uppladdad och angelägen om att stryka under skillnaden och betona också att den skillnaden beror på att han står vid sidan av församlingen i Jerusalem. Så vi ska titta lite grann, vi närmar oss slutet, men vi ska titta lite i Apostlagärningarna, se några versar om hur det såg ut i Jerusalem. Apostlagärningarna 6, vers 7. Där står det så här: och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Femtonde kapitlet, Apostlagärningarna, de två första verserna. Då har ju Paulus redan gjort sin första missionsresa. Och det kanske just på tal om vad som har hänt i Galatien som den här konflikten seglar upp, som nu omtalas i femtonde kapitlet. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Så ska vi följa med Paulus när han återvänder till Jerusalem efter sin tredje missionsresa, då han har samlat ihop en pengagåva till de fattiga i Jerusalem. 21 kapitlet, 17 versen. Så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, dit också alla de äldste kom. Sedan han hade hälsat dem berättade han utförligt om allt som Gud hade gjort genom hans tjänst bland hedningarna. När de hörde det prisade de Gud och sa: Du ser, broder, att det finns 10 000-tals judar som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. När Paulus nu har berättat om vad som har hänt bland hedningarna så kvitterar apostlarna i Jerusalem genom att säga att 10 000-tals judar har kommit till tro och alla håller strängt på lagen. Och det är alltså den brytningen som så att säga tränger igenom och som är grundvalen för Galaterbrevet. Att vi får förstå att lydnaden är viktig. Lydnaden i form av gärningar är naturligtvis viktig. Men den får inte fördunkla bilden av den korsfäste. Hela tiden måste vi leva i medvetandet om att det är nåd och inte plikt. Det betyder ju inte att man alltid känner sig glad som en lärka varje gång man ska göra någonting som man förstår hör till ens tjänst. Det gör man ju inte alltid. Men för den skull behöver man ju inte göra det till en plikt. Utan man gör det ju ändå i en tacksamhet som kanske inte alltid känns så påträngande, men som ju ändå finns där så länge bilden av den korsfäste lyser fram. Jag ska sluta med Uppenbarelseboken 3 och 1. En vers som jag tycker är väldigt tankeväckande. Det finns ju inga församlingar som kallar sig för Sardes. Smyrna och Philadelphia finns ju många. Ingen heter Laodicea och absolut ingen heter Sardes. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds 7 andar och de 7 stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Det är ju tankeväckande just. Här är en församling som har namn om sig att vara verkligt levande. Häng med till Sardes, för där är det liv och hoppsan. Där är det verkligen go. Jag känner dina gärningar. Det heter om dig att du lever, men du är död. Och det kan man alltså vara, trots att man har ett rykte om sig att vara levande. Och det vi måste pröva, det är detta. Är vi efterföljare? Är det nåd som driver oss? Eller är det plikt? Gör vi det vi gör för att vi har fått ett rent samvete? Eller gör vi det vi gör för att vi ska få ett rent samvete? Det är knutpunkten. Gör vi detta för att vi har blivit förklarade rättfärdiga? Eller gör vi det i hopp om att bli rättfärdiga någon gång i framtiden? Herre, vi tackar dig för att vi får ha bilden av dig själv i centrum. Och att vi får begrunda dig själv där du hänger på ditt kors. Frigör den tacksamhet i oss, Herre, som också tar sig uttryck i de gärningar som vittnar om din storhet och din underbara nåd. Amen.